Då skulle jag, är det Anja Talonens tur. Här vänder vi lite annars perspektiv. Och Anja disputerade i maj 2015, nästan precis ett år sedan, vid Göteborgs universitet med avhandlingen Mining Booms in Africa and Local Welfare, Labor Markets, Women's Empowerment and Criminality. Idag så är en assistant professor vid Barnard College i New York sedan förra hösten. Och hennes forskning inom utvecklingsekonomi handlar ju väldigt mycket om temat vi kommer prata om här idag, utvinningsindustrins effekter på lokal utveckling, men också om jämlikhet inom hushåll, våld i nära relationer, sexualiserat våld och tillgång till sanitet. Jättespännande kombination. Varsågod.
Tack så mycket. Jag var faktiskt praktikant på UD för flera år sedan, så jag är glad att vara tillbaka här idag. Väldigt kul. Så tack för inbjudan att få presentera min forskning här idag. Så givetvis så handlar dagens tema om det här med jämställdhet och utveckling. Och då vill jag bara påminna oss om de här globala utvecklingsmålen. Det är speciellt kommer jag att tala om två av dem. Det är mål 3 och mål 5. Och mål 3 kommer jag fokusera på barnhälsa, spädbarnsdödlighet. Och målet då är att spädbarnsdödligheten kommer att minska till under 12 per 1000 födslar. Och för jämställdhet så är det några stycken som jag bara vill påminna oss om här. Och det handlar dels om målen kring våld i nära relationer. Men det handlar också om att kvinnor ska få vara med i liksom ekonomiska sammanhang och politiska sammanhang också. Men det finns också ett intressant tredje mål som handlar om teknologi och hur kvinnor ska få tillgång till informationsteknologier till exempel. Och det är någonting som jag kommer att prata lite grann om senare. Men så givetvis när jag påbörjade den här forskningen så handlade det inte om de globala målen för hållbar utveckling, utan det handlade ju givetvis om millennieutvecklingsmålen. Så jag påbörjade den här forskningen 2010 och när jag började doktorera, och då undrade jag vilken industri som jag skulle fokusera på när jag ville studera hur kvinnor påverkas av industriell utveckling. Och då kom jag fram till att just naturresursindustrier, utvinningsindustrier, är en väldigt ekonomiskt viktig sektor i många utvecklingsländer. Och på så sätt så vill jag undersöka hur den industrin och det industriella fokuset påverkar just kvinnor. Och jag fick ju stöd från min institution såklart, men samtidigt när jag pratade med folk om den här frågeställningen som jag ville ha på min avhandling, så var det ganska många människor som sa till mig, ja men varför ska du göra det? Kvinnor jobbar ju inte i utvinningsindustrier. Och det kanske är någonstans där vi liksom, som vi börjar. Det är liksom ganska grundläggande antagande att kvinnor då inte påverkas av de här industrierna för att de inte jobbar direkt inom dem. Och det är ju självklart intressant. Och Världsbanken skrev 2012 den här World Development Report som handlade om just jämställdhet, om just gender. Och de skriver ju i den att jämställdhet är liksom ett kärnmål för utvecklingsarbetet och att det dessutom är smart economics, som jag tycker att Elisabeth på något sätt påpekade här, den här liksom instrumentella approachen, att om kvinnor är med i utveckling så stärker det utvecklingen ytterligare, att det på så sätt är smart economics. Och de skriver i World Development Report att unequal access to economic opportunities är en verklighet som många kvinnor befinner sig i idag, och att kvinnor är sannolikheten att kvinnor jobbar i hushållet och inte får betalt för det arbete de gör mycket större än för män. Om de jobbar inom jordbruk så är deras landområden oftast sämre eller mindre. Och om de är entreprenörer så är företagen oftast mindre, de har mindre tillgång till kredit och så vidare. Så att liksom den ekonomiska ojämlikheten genomsyrar i stort sett alla sektorer som kvinnor befinner sig i. Men däremot så är de ganska positiva vad gäller hur globalisering kan påverka kvinnors ekonomiska möjligheter. De säger då till exempel att globalisering kan öka tillgången till informations- och kommunikationsteknologier som då kan stärka women's empowerment. Men de säger också att globalisering kan öka den marknadsintegrationen som då kan hjälpa kvinnor att ta del av nya ekonomiska möjligheter. Och ganska optimistiskt så säger de också att globalisering kan bidra till att förändra attityder och könsnormer i samhället. På så sätt öka möjligheten för kvinnor att ta del av nya sektorer och nya möjligheter och så vidare. Och då vill jag ju givetvis fokusera då på utvinningsindustrier. Och med det menar jag olja, naturgas och mineraler främst. Och det här är då en sektor som är väldigt viktig för många afrikanska ekonomier. Världsbanken konstaterade 2013 att utvinningsindustrierna i länder söder om Sahara är de största vad gäller direkta utlandsinvesteringar. Det är också de största sektorerna vad gäller export för många länder. Forskning visar också på att ungefär 30% av världens mineralfyndigheter faktiskt finns i Afrika. Och det här är alltså en sektor som vi då förväntar oss kommer att liksom växa ytterligare i framtiden. Nu är det klart att det senaste året så har vi sett att råvarupriser faktiskt har gått ner väldigt, väldigt skarpt och att det kanske liksom är lite av en avsvalning på inom den här industrin just nu. Men i det långa perspektivet så tror vi ändå att den här sektorn kommer fortsätta att expandera. Och då, det gäller inte bara mineraler, men det är det som jag kommer fokusera på, eller som jag har fokuserat på i den här avhandlingen. Och givetvis med tanke på hur viktig den här industrin är så finns det en massa policydokument vad gäller mineralutvinning i Afrika. Och det här, en viktig sån rapport kom från The International Study Group som då drevs av Afrikanska unionen och FN. Och den pratar lite om jämställdhet faktiskt. Rapporten kom ut 2013. Och de säger i den här rapporten att det finns massa negativa sociala effekter som vi förväntar oss att den här industrin kommer att ha på just jämställdhet. Och bland annat inklusive då jämställdhet mellan kvinnor och män, eller ojämlikhet mellan kvinnor och män. För att förtydliga så säger de att det kan till exempel förändra maktbalans mellan kvinnor och män, förstöra traditionella sociala strukturer, minska mäns bidrag till hushållsekonomin. Det kan också göra så att kvinnor får mycket sämre tillgång till säker vatten och mat och på så sätt öka deras vulnerability. Men det som jag vill påvisa i den här forskningen är kanske att det är inte så tydligt att alla effekter faktiskt kommer vara negativa. För givetvis om det här genererar nya arbetsmöjligheter så kan det bidra till att kvinnor får tillgång till de här nya jobben och genom den här ökade marknadsintegrationen som till exempel Världsbanken pratade om i sin rapport. Däremot så kan det ju också vara negativt på så sätt att om mäns löner ökar mer än kvinnors löner så kan det ju vara så att ojämlikheten mellan kvinnor och män faktiskt ökar även ifall kvinnor faktiskt tjänar mer än vad de gjorde tidigare. Alltså att det finns den här absoluta effekten men det finns också en relativ effekt. Och vad gäller, det finns väldigt mycket ekonomisk forskning på hur de här två olika effekterna faktiskt interagerar eller motarbetar varandra. Men det är inte alltid tydligt vilket som dominerar eller vad som vi faktiskt tror händer. Och å andra sidan, om vi liksom återkopplar till det här målet om barnadödlighet, så givetvis så om gruvindustrierna leder till miljöförstöring så tror vi ju att det inte är bra för hälsa. Å andra sidan så är ju mycket av den hälsoproblematik som vi ser också på grund av ekonomiska liksom, avsaknad av ekonomiska möjligheter. Och på så sätt om gruvindustrin faktiskt kan bidra till ökad ekonomisk tillväxt i lokala samhällen, så kan ju det ha en positiv effekt. Så det här har vi liksom en typ av liksom trade-off, som man kallar det, när liksom vi har både... Vi förväntar oss både positiva och negativa effekter. Och det är klart att givetvis om vi inte ser några ekonomiska effekter, så kanske vi förväntar oss enbart att det skulle vara negativt för barnhälsa. Men jag kommer ju visa resultaten ganska snart om vad vi hittar. Det finns flera begränsningar i de här studierna som jag gjort. Dels så handlar det mycket om storskalig gruvdrift. Jag har använt några datasätt som samlar in data på alla storskaliga gruvor, som alltså ofta är multinationella, jättestora, högteknologiska. Och det är den, liksom, den del av sektorn som jag har information på. Däremot så finns det ju många andra delar av gruvindustrin som vi vet mycket mindre om egentligen. Och det handlar om till exempel traditionella metoder, den illegala sektorn som finns i flera länder också, och allting från liksom guldvaskning till en helt informell handgrävd gruva någonstans. Så det, liksom, sektorn är väldigt stor, men jag vill att ni... det måste vara tydligt i alla fall att det här handlar om just den mest teknologiska, största delen av industrin, som faktiskt är den som dominerar, i alla fall vad gäller BNP för de flesta länder som jag studerar. Så jag ställer tre huvudsakliga frågor. Och den första är om utvinningsindustrier kan skapa jobbmöjligheter för kvinnor. Och där kommer jag kunna jämföra med vilka jobbmöjligheter den skapar för män. Sen så liksom efter det så frågar jag om det förändrar kvinnors välfärd. Om det förändrar könsnormer till exempel. Kvinnors empowerment och så vidare. Och i den tredje studien så kikar jag på just barnadödlighet. Och det jag gör är att jag använder data över hur den här industrin har då expanderat över de senaste liksom decennierna, från mitten av 80-talet ungefär fram till 2012. Och det här är de gruvor som är med i datasättet som jag använder. Och det är för alla olika metaller och mineraler. Men det är främst de största. Och bara för att illustrera lite mer vad jag gör. Så i huvudsak så använder jag den här datasättet på gruvorna. Och så matchar jag den på något sätt till hushållsdata på individnivå. Och det är alltså ett datasätt som heter Demographic and Health Survey. Den är betald av USAID. Och har samlat in data på kvinnor, reproduktiv hälsa, framförallt sen 80-talet. Och det är liksom den data av högst kvalitet som vi har för många av de här länderna. Och jag vet exakt var kvinnorna bor och jag vet var gruvorna är. Så det gör att jag kan liksom förstå vilka kvinnor som bor nära en gruva. Och på så sätt kan jag liksom göra den här analysen. Som vi zoomar in på Tanzania där upp till höger, så de blå små prickarna är de här byarna eller liksom små samhällena där kvinnor har blivit intervjuade. Och sen så lägger jag till de här gruvorna och det är de liksom små svarta prickarna. Och så förstår jag vilka kvinnor som bor nära en gruva då, liksom inom de rosa områdena. Och vilka som bor längre bort, som jag då har färgat mörkgrönt här. Och det är här som jag liksom kan jämföra kvinnor som bor nära men långt bort före och efter gruvan etablerade sig. Och det är det som är liksom grunden i den analysen som jag gör. Jag har ju alltså inte samlat in den här datan själv, som ni förstår. Som den kommer från 80-talet fram till 2012. Däremot så har jag gjort egna fältarbeten i Tanzania. Så det är någonting vi kan prata om i diskussionen om det är intressant. Men här använder jag liksom färdig data. Och då kan jag förstå om de bor inom 10 km, 20 km, 30 km och så vidare. Och så kan jag förstå hur de här ekonomiska effekterna händer över liksom ett geografiskt plan. Så ju längre bort från en gruva, hur förändras effekterna? I den första studien så har vi alltså väldigt många olika gruvor av olika typer. Och vi har mer än 600 000 kvinnor som är intervjuade i det här datasättet. Det här tillsammans med en medförfattare som heter Andreas Kotsadam som är i Oslo. I det här pappret så hittar vi att när gruvor etablerar sig så förändras de lokala arbetsmarknaderna. Både kvinnor och män går från jordbrukssektorn in och börjar jobba i liksom kanske mer vad vi skulle kunna tänka som moderna sektorer. Främst då servicesektorn, tjänstesektorn för kvinnor. Och för män så ser vi att de främst börjar jobba inom tillverkningsindustrin, som gruvarbetare eller kanske byggindustrin till exempel. Så effekterna är olika beroende på kön. Vi ser också att kvinnor har större risk att de lämnar arbetsmarknaden. Alltså det här tänker jag på som någon typ av bevis att det kanske inte skapas tillräckligt många moderna jobb i de här samhällena. Det är inte så att de inte genereras. Det är ganska många kvinnor som faktiskt börjar arbeta med tjänstesektorn. Men det verkar som att det är fler som lämnar jordbruk än som börjar inom tjänstesektorn. Och där kan inte jag säga om det är för att de ville sluta arbeta eller för att de inte kunde hitta ett nytt jobb som de ville arbeta med. Tyvärr. Men, och däremot så hittar vi de här starka effekterna när gruvorna öppnar upp. Och vi ser att de effekterna liksom finns kvar ganska lång tid. Däremot när gruvorna stänger ner igen så försvinner de här nya jobben inom tjänstesektorn och byggarbetssektorn och så vidare. Och det blir då ökad arbetslöshet. Kvinnor främst blir arbetslösa då istället. Medan män till större del går tillbaka till jordbruksjobb. Så det är också en typ av ojämlikhet som kanske vi måste fundera på mer för att göra den här industrin mer hållbar och inkluderande. I det andra pappret så fokuserar jag mest på guldindustrin. Och det är givetvis en av de viktigaste mineralerna som utvinns i Afrika i ekonomiska termer i alla fall. Och här fokuserar jag på 8 länder som hade bra data och många guldgruvor. Och då är det 60 000 kvinnor, så det är betydligt mindre storlek på den studien. Och det jag hittar i den här studien är återigen att det är en jättestor ökning i tjänstesektorn för kvinnor som bor väldigt nära gruvorna. Här visar jag mer precis att inom 20 kilometer från en gruva ser vi den här jättestora ökningen i tjänstesektorn. Däremot för kvinnor som bor längre bort, så vi är 3 mil bort eller 4 mil bort, ser vi ingen förändring alls i deras arbetsmöjligheter, utan de fortsätter jobba främst inom jordbruk som är den dominerande sektorn. Och dessutom så hittar vi, så kollar jag på andra utfallsvariabler så som om kvinnan accepterar våld i hemmet. Så frågorna som ställs då är om en fru bränner maten, har hennes man rätt att slå henne till exempel? Eller om hon glömmer bort barnen, har en man då rätt att använda våld mot henne? Det är sådana frågor, de är väldigt specifika, de är inte personliga, så det handlar inte om vilka erfarenheter som kvinnan själv har, utan det handlar om liksom mer normativa uttryckt som kvinnan får säga om hon tycker att det är, om hon håller med eller inte. Och givetvis, det här är liksom en av de bästa datasätten som vi har. De har ett väldigt tydligt sätt när de samlar in de här data. Så vi tror att det ska vara hög kvalitet och vi faktiskt kan lita på att kvinnorna känner sig trygga att uppge det de faktiskt tycker. Och vi ser då att nära de här gruvorna så är det mycket lägre sannolikhet att kvinnorna faktiskt håller med de här meningarna. Alltså att kvinnorna är mindre benägna att faktiskt acceptera våld än vad de var tidigare, eller jämfört då med kvinnor som bor längre bort som inte har påverkats. Och det tror man ju från ekonomisk teori och tidigare forskning att att det finns en länk mellan egen, alltså att, om man jobbar till exempel, om man tjänar egna pengar, att det är någonting som påverkar då liksom, attityder som kvinnor har, och dessutom hur utsatta för våld kvinnor faktiskt är. Det är inte en jättetydlig länk kanske, men någonstans där finns, tror vi ändå att ekonomiska möjligheter faktiskt påverkar kvinnor på det här sättet. Jag kollar på en massa andra grejer i studien som jag tyvärr inte har tid att prata om nu, men det handlar också om kvinnan har makt över vissa hushållsbeslut. Och där hittar jag liksom inte så jättestora effekter. Men däremot så trodde vi ju faktiskt från första början att de skulle vara negativa, att kvinnor skulle få mindre makt i hushållet, är det liksom den bild som utmålas av de här policydokumenten. Så däremot så kan jag inte säga att det är sant, fastän vi inte direkt ser någon speciellt positiv ökning heller. Och kvinnor har faktiskt mycket bättre tillgång till sjukvård än tidigare. Och de är jättemycket mer, det är väldigt mycket större sannolikhet att de har tillgång till media, till exempel radio och tidningar som diskuterar reproduktiv hälsa till exempel. Och intressant så både kvinnor som har migrerat in till de här samhällena och de som är födda där har ganska liknande utfall vad gäller de här variablerna. Så att vi tror inte att migration av kvinnor som har andra åsikter är det som faktiskt driver de här effekterna. Utan vi tror att det är kanske en del av storyn, men det finns också en del som är att kvinnorna som bor där faktiskt har förändrats. Och i den sista studien, bara jättesnabbt, så är den ganska lik den andra, men då fokuserar jag på barnen istället. Och det här är en miljö där barnadödligheten är väldigt, väldigt hög. Så det här är ju givetvis någorlunda historisk data, så det ser bättre ut idag än vad den här datan påvisar. Men det här är alltså per distrikt. Och medelvärdet för barnadödligheten här är liksom runt 10%. Alltså jättehög och långt ifrån det målet som vi har om 12 per 1000 födslar här. Istället liksom medelvärdet ligger runt 100. Och det som jag hittar här är att de ekonomiska effekterna som vi ser i de här gruvsamhällena faktiskt dominerar de negativa miljöeffekterna som vi faktiskt tror finns där också. Att när barnadödligheten faktiskt ligger runt 15% till exempel, så kanske det är viktigare att få in mer pengar i ekonomin, bättre tillgång till mat, bättre sjukvård, snarare än den miljöförstöringen som nog faktiskt ligger med här. Den här bilden visar att de här områdena, som det är liksom den svarta linjen, har högre barnadödlighet före gruvan öppnar, som är den röda linjen. Och att efter att den har öppnat så ligger barnadödligheten på en mycket lägre nivå. Och den effekten som vi hittar i de här områdena är faktiskt väldigt stor i en internationell jämförelse. Det ligger någonstans runt 7% minskning i barnadödlighet, eller procentpunkter. Och det är ungefär lika mycket som den genomsnittliga minskningen i barnadödligheten har varit i Afrika söder om Sahara sedan 1975, tror jag. Medan i de här områdena så händer det här ganska fort. Det händer bara under några år ser vi såna här minskningar i barnadödlighet. Som det ju faktiskt har tagit decennier att uppnå i många av de här länderna. Ja, för att sammanfatta så... Givetvis är det här en problematisk sektor i och med att den främst anställer män, den bidrar med miljöförstöring och så vidare. Men däremot så betyder inte det att det inte finns några positiva effekter. Vi ser faktiskt att sektorn kan generera arbetsmöjligheter, men frågan är om den genererar tillräckligt många. Och frågan är om de arbetsmöjligheterna faktiskt finns kvar när gruvorna stänger ner igen. Det här är inte en hållbar industri på så sätt att den kommer finnas för evigt. I och med att det är en utvinningsindustri så tar ju någon dag resurserna slut. Så då är frågan, vad händer då? Och det är klart att den första studien visar ju på att de här arbetsmöjligheterna faktiskt inte finns kvar i framtiden. Och sen vill jag påpeka att den här minskningen i barnadödlighet som vi ser i den här studien kanske faktiskt inte går att se någon annanstans i en annan kontext där barnadödligheten är lägre från första början. Att när barnadödligheten ligger på 10% eller kanske ännu högre så finns det väldigt stora möjligheter att den minskar med lite ekonomisk utveckling. Men däremot, ju lägre den är, desto större negativa effekter kanske vi skulle se från den miljöförstöring som faktiskt finns med. Ja, tror jag ska sluta där. Tack så mycket för att ni kom.
Tusen tack, Anja, också. Är det samma chans här innan vi släpper upp kommentatorerna? Är det någon som skulle vilja ha en förtydligande? Ja, har vi en mikrofon här?
Tack, jag heter Åsa Nyqvist Brandt, jobbar på Läkare utan gränser. Jag blev intresserad av det där du sa med att kvinnornas tillgång till sjukvård ökar. Om du kan säga någonting mer om det. Är det för att kliniker öppnar i närheten? Är det att de har mer pengar, att de har råd att betala, eller vad beror det på? Tack.
Ska jag
svara på en gång?
Ja. Tack så mycket för din fråga. Jag kan tyvärr inte säga något mer om det. Så det finns tre frågor som jag då har information på. Dels är det om de har bättre tillgång till sjukvård för att de har mer pengar. Har de bättre tillgång till sjukvård för att det är närmare till en klinik? Och har de bättre tillgång för att de lättare får permission, från tillstånd från då, ja, jag antar från sin man till exempel. Och faktiskt så ser jag att svaren på alla de här tre frågorna förändras. Så det är nog en kombination av liksom någon typ av female empowerment, mer pengar, fler liksom, mer makt i hemmet, men även att det blir kortare distans till närmsta hälsokliniken. Och det vet vi att de här gruvbolagen, de hävdar ju ofta att de håller på med CSR-arbeten och kanske bygger kliniker och så. Men det är ingenting som jag riktigt kan bevisa på något sätt. Och det, ja.
Det kanske Patrik vet någonting om så småningom.
Jag heter Gisela Strand, jag arbetar på Sida. Jag skulle vilja ha ett förtydligande vilka typ av serviceyrken kvinnor arbetar med.
Ja. Så tyvärr, det datasätt jag använder visar inte på, ger inte mer detalj om vilka serviceyrken än att det är serviceyrken. Men även försäljning, sales. Däremot så, när jag gjorde fältarbete i Tanzania så såg jag att det handlade mycket om olika restauranger, kiosker, hårfrisörska och så vidare. Däremot så, Julia pratade om det tidigare, det finns ju också en risk att det handlar om sexuella tjänster. Och det är ju någonting som vi faktiskt tror och kanske till viss del vet att det finns i sådana här samhällen där det kommer in mycket migranter och även mycket pengar. I studierna så har jag försökt kika på om jag ser någon förändring i kvinnors sexuella beteenden, de har fler partners och kanske uppger att de har arbetar med prostitution till exempel. Och det har jag faktiskt inte kunnat se. Så jag tror att det givetvis finns en massa tjänstesjobb som inte handlar om sexuella tjänster. Däremot så är det kanske en del av det. Det finns också en risk att det datasättet som jag använder liksom missar att samla in data på kvinnor som kanske är migrantarbetare och jobba inom prostitution, att de inte liksom dyker upp i datasättet. Så.
Vi kan fortsätta den diskussionen. Är det också en förtydligning? Ja. Det är jättebra att ni ställer frågor.
Sofie Grundin jobbar som humanitär handläggare för Svenska kyrkans humanitära team. Ett litet förtydligande bara. Vilka specifika afrikanska länder är det du har tittat på?
Ja. Det är ju lite olika på de olika studierna. Så den första, den som handlar om arbetsmarknader, var det ju 29 olika länder. Och de var med på den där kartan. Jag kan öppna den igen, det går nog fortast kanske. Så det är de här länderna som det handlar om. Och det är alltså inte så att jag har valt de här länderna för att de stödde min hypotes eller någonting liknande. Utan det var de länder som vi hade, som den här datan fanns för. Så, alltså alla de länder där det var möjligt att göra den här analysen. Och på den andra studien, den som handlar om guld, så är det bara med, så det är främst i Västafrika till exempel. Ghana, Mali, Burkina Faso och sen så lite i Östafrika.
Toppen, tydligt, och tack för konkreta och